startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Amen. Underbart. Tack lovsångsteamet. Fantastiskt, vilken förmån det är att få vara här med er i Arken Värnamo. Pontus Thuna vet jag. Jag har sett fram emot detta. Jag har varit här i Arken faktiskt flera gånger i andra ärenden, men aldrig varit på en gudstjänst, så jag har verkligen sett fram emot detta. Jättehärligt att få se församlingen så här. Så stort, stort tack för att jag har fått komma hit. Tack Albin för inbjudan. Och som sagt, en förmån att få prisa Gud tillsammans. Underbar, härlig lovsång och att vi får ära Jesus tillsammans. Så det är fantastiskt. Jag ska tala om kärlek till en ny generation som behöver evangeliet. Och därför blev det lite så spännande, man kommer direkt från en parentation. Men det är ju någonting med Guds rike och med Gud, att han är generationernas Gud, eller hur? Han är Abrahams Gud, han är Isaks Gud, han är Jakobs Gud, eller hur? Och alla får vara med, alla hör till Guds rike. Och jag ska som sagt tala om en ny generation, en ung generation. Och det var ju faktiskt så att Abraham, han fick löftet. Han var ganska gammal när han fick löftet. Jag tror det står att han var 75 år gammal när han fick löftet. Sen dröjde det ytterligare många, många år innan löftet gick i uppfyllelse. Han fick löftesonen Isak. Men det är någonting med det där löftet. Det har aldrig varit tänkt att stanna med Abraham. Utan det löftet behövde gå vidare. Först till Isak och sen till Jakob. Och sen vidare genom släktleden hela vägen fram till löftets uppfyllelse i Jesus Kristus. Och därför är det så viktigt att tala om den unga generationen. Och jag älskar den unga generationen. I mitt arbete med ALT och med bibelskola som jag undervisar i, så möter jag så många unga vuxna. Och det är en sån förmån att få vara med och peppa och uppmuntra. Och förhoppningsvis få skicka med den här elden. Det är mitt mål. Jag brukar säga det. Mitt jobb på ALT är att de ska vara lika brinnande och mer brinnande när de går ut från sina teologiska studier som de går in. Därför att vi behöver bygga upp den unga generationen. Och eftersom jag gillar den unga generationen så mycket, så blir jag samtidigt bedrövad när jag ser ut över vårt land och hör så många församlingar som talar om att de kämpar med att vinna den unga generationen. Och för min del så tror jag inte det här slaget är förlorat, utan jag tror att med Guds hjälp ska vi få se en rörelse igen i vårt land. Där unga människor får komma till tro. Där våra kyrkor får bli fyllda med unga människor. Så vill ni stå med mig, ni behöver inte stå upp, men ni står med mig i att be tillsammans för den här predikan. Herre, nu välkomnar vi dig. Vi välkomnar din heliga ande. Vi välkomnar din närvaro. Vi välkomnar dig att göra precis det du vill, Herre. Vi ber här att ditt ord ska få tala till oss idag, Herre. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan så vi får ta emot ifrån dig, Herre. Vi ber att vi ska få bli brinnande, Herre. Vi ber att vi också ska få bli utmanade, Herre. Att ta nya steg tillsammans med dig, Herre, och sträcka oss mot allt det som du har, Herre. Och vi tackar dig för att det här det är inte slutet för ditt rike, det är inte slutet för din kyrka i vårt land, utan det är bara början, Herre. Vi prisar dig för det, Jesus. Amen. Amen, det är en öppen himmel här. Man skulle kunna använda predikotiden till att be istället. Vi ska be lite i slutet av gudstjänsten också. Mina föräldrar, de var med om en liten rolig grej för ett antal år sedan. De ringde hem och de var så lyckliga. De var i Spanien, de var i Fuengirola, och medan de var där så ville de ju gå i kyrkan, så de gick i turistkyrkan i Fuengirola. Och de ringde hem och de var så överlyckliga, för nu hade de blivit kallade ungdomarna. Är ungdomarna här idag? Och de var så glada, för de var ju ändå 55. Men de var ungdomarna. Och det är klart, för de andra som var där i turistkyrkan, de var ju 80 plus. Och det fick mig att tänka lite på hur vi kan tänka ibland när vi pratar om den unga eller den nya generationen. Vilka är det egentligen vi pratar om? För det är klart att många här inne som kanske är 70 plus, de tittar på mig och tänker, men du är ju den unga generationen. Jag fyllde 44 här nu. Men jag förstår att det kan kännas så, därför att jag har märkt i mitt eget liv att när jag tittar på människor så brukar jag tänka så här, det är väldigt vad unga de unga har blivit. Och så tänker jag, träffa någon som är 30, ja, men det är härligt med de unga. Men det är klart att om du är 19, som många av mina elever är i bibelskolan, då tittar de på en 13-åring och säger, oj, ska man bli så gammal? Och det är någonting med livet, att våra perspektiv förändras. Och därför kan en ung människa i en kyrka säga så här: det finns inget för oss ungdomar här. Och då syftar de på de som är mellan 18 och 22. Medan en äldre människa kan säga: allt är anpassat till ungdomar här. Och syfta på de som är mellan 15 och 55. Men när jag pratar om de unga idag, så talar jag framförallt om de som är mellan 16 och 25, det vill säga gymnasieåldern, högskoleåldern. Och alla andra åldrar är också viktiga, yngre och äldre. Men det är någonting speciellt med den här åldern när det gäller att nå en ung generation med evangeliet. Varför är just den åldern inte alla åldrar lika viktiga? Så här står det i 1 Timoteus 2:3. Detta är gott och rätt inför vår Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så varför just den här åldern? Jo, forskning visar att 50% av alla som blir frälsta blir det innan de är 21 år. När man tittar, det är lite olika siffror, lite olika år, men runt 50% blir frälsta innan de är 21 år. En ny amerikansk undersökning jag sa visade att 65% av alla som blir frälsta blir det innan de är 25 år. Det vill säga en stor majoritet av de som blir frälsta blir det när de är unga. Det betyder inte att vi inte ska tala evangeliet för alla generationer. Men om vi vill bli en församling som vinner mycket människor, och om vi ska ha Jesus, om vi ska ha Guds egen inställning att vi vill att alla människor ska bli frälsta, då ska vi satsa på de unga. Och det är inte så konstigt, därför att tonårstiden är ju den tiden där man håller på att forma sin identitet. Då är man öppen för att pröva nya saker, man är öppen för nya tankar. Och när man tittar på den unga generationen idag, så ser man att det är kanske så att tonårsgenerationen, den unga generationen, är mer öppna än någonsin för evangeliet. Man har inga förutfattade meningar, utan man är öppen för att pröva Jesus. Det negativa är det att de också är öppna för att pröva vad som helst. Och det negativa är att många unga i våra församlingar är också beredda att pröva vad som helst. Och därför ser man, samtidigt som att det finns en väldig öppenhet, så finns det tyvärr också en stor rörelse där faktiskt mer än hälften av de unga som växer upp i församlingar efter de är 25 inte längre aktiva i någon församling. Så det finns en strid om den unga generationen, både de som är utanför kyrkan och de som är inne i kyrkan. Där vi behöver bli duktiga på att nå den unga generationen med evangeliet. Och min bön och min längtan är att kärleken till Gud och kärleken till dem ska leda oss till att bli den typ av församlingar som kan vinna nästa generation för Jesus. Då kanske någon tänker så här: men ska vi bara fokusera på de unga? Ska vi bli en ungdomsförsamling? Vet du vad? Det är det som är så underbart. Man kan inte bli en ungdomsförsamling. Det är helt omöjligt. Ge det 10 år så är de inte ungdomar längre. Tvärtom är det så att man ser på väckelserörelser och väckelseförsamlingar, så ser man de första åren så är alla unga, och sen ser man de 30 år senare, då är det samma människor där, men nu är de äldre. Så enda sättet att bli en flergenerationsförsamling och en församling för alla generationer, det är att alltid fortsätta att vinna unga. Det är det enda sättet att bli en församling för alla generationer. Sen står det i Matteus 24:14. Och vi är ju en pingstförsamling, så vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Och då står det så här: detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen. Det är ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Och så läser vi ofta det här bibelordet och tänker vi ska sprida evangeliet överallt. Och en av de sakerna som jag har hört och som jag älskar med Arken Värnamo, det är ju att ni har ett sånt missionsinitiativ här. Ni älskar mission. Och ni satsar mycket på mission, och det är ju helt fantastiskt. Men jag skulle vilja skicka in tanken att mission är inte bara när vi åker till onådda folkslag ut över hela världen, utan missionen finns här. Vi är idag ett missionsland. Sverige är ett missionsland. Faktum är att när man tittar på det, så är det många länder som idag börjar skicka sina missionärer hit för att vinna människor, för att vi är inte ett kristet land längre. Och tittar vi på den unga generationen, så är det definitivt så. Så jag skulle vilja säga att det faktiskt är så att den unga generationen är ett onått folkslag som behöver nås med evangeliet innan Jesus kommer tillbaka. Ser man på den unga generationen idag, så ser man att intresset för religion minskar, men intresset för andlighet ökar. Så man kopplar inte ens andlighet med religionen längre. Man vet inte vad det innebär att vara kristen. De allra flesta har inte haft en kristen i sin klass. Jag kanske här i Värnamo, jag vet inte. Man vet inte vad evangeliet är. De flesta kan inte svara på vad påsken handlar om. Man har ingen aning om att frälsningen kommer genom Jesus Kristus av nåd genom tron på honom. Man är ett onått folkslag. Och nu är det ju så att jag vet ju att ni är väldigt duktiga på mission här i Värnamo. Och därför skulle jag verkligen vilja utmana oss att tänk om vi kunde ha samma attityd till den unga generationen som vi har när vi pratar om att nå andra folkslag i andra kontinenter. Nämligen att vi måste bli duktiga på att kommunicera evangeliet på deras språk och i deras kultur så att de kan ta emot. Det tycker inte vi är något konstigt om man ska åka ut till Peru eller till Tanzania. Då säger du måste lära dig språket, du måste förstå kulturen så du kan predika evangeliet. Och det är en utmaning ibland. Jag vet inte om det finns någon missionär här inne idag, men hur gör man för att förklara att en jude som blev korsfäst för 2000 år sedan i Mellanöstern är relevant för dig som en indian i Argentina? Det är inte helt enkelt. Därför har man en helt annan världsbild. Men det är missionärens arbete. Och på samma sätt behöver vi tänka, hur kan vi presentera evangeliet idag för en ung generation som har en helt annan bild av världen än vad de äldre generationerna har haft? Som lever i en delvis annan värld. Hur kan vi kommunicera till dem så att de förstår evangeliet? Paulus förstod detta. Nu vill jag att ni följer med mig till apostlärningarna. Kom med mig till apostlärningarna. Först kapitel 18. Och det här är egentligen bara ett exempel på, av många exempel på när Paulus han är ute och predikar. Och Paulus, han tänkte så här. När jag kommer till en ny plats så går jag först till synagogan och predikar för judarna. Och om de inte vill lyssna så går jag till hedningarna. Det var hans strategi över hela, alla sina missionsresor. Så då står det 18:5 så här. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Så överallt där Paulus åkte och predikade Jesus över hela romarriket, gick han till synagogan och sa Jesus är Messias. Och det står att han predikar från Mose, han predikar från Saltaren och han predikar från profeterna. Jesus är Messias som blev utlovad genom hela gamla testamentet. Han är den som räddar oss. Han är den som frälser oss. Men låt oss gå ett kapitel bak när Paulus talar till hedningarna. I Apostlärningarna kapitel 17, när Paulus är i Aten och predikar för hedningarna, då säger han så här i 17:24. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Och sen står det lite längre fram i vers 30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Och sen så predikar han vidare. Och detta sker genom Jesus Kristus som han har uppväckt från de döda. Så när vi tittar på Paulus predikning, ser man när han predikar för judarna, då predikar han en sak. Gamla testamentets löften har nu gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Han är Messias. Men det är klart när han kommer till grekerna i Aten så har de ingen aning om vem Messias är. De kan inget om löftena, inget om Mose, inget om David, inget om profeterna. Så han tar samma evangelium men han predikar det på ett nytt sätt för grekerna. Och istället presenterar han Gud som skaparen som nu har kommit för att ställa världen till rätta genom Jesus Kristus. Och på samma sätt behöver vi när vi blir missionärer börja tänka hur ska vi kommunicera evangeliet till dem vi ska nå. Så jag skulle vilja ge tre stycken punkter för hur vi som missionärer här i Sverige kan tänka för att nå en ung generation med evangeliet. Nummer ett, predika samma evangelium. Nummer två, på deras språk och kultur. Och tre, bli en kyrka där de får plats. Så med Guds hjälp så ska vi hinna med de här tre punkterna. Så det första är att kärleken till en ung generation borde driva oss att predika samma evangelium. Det kan ju tycka vara underligt, varför säger han det? Ja, men det kanske behöver sägas. Därför ibland tänker man att ska vi nå nya människor så behöver vi ha ett annat evangelium. Men nej, vi ska predika samma evangelium. Det är inte ett annat evangelium när vi åker till Latinamerika eller till Afrika eller till Asien. Och det är inte ett annat evangelium när vi predikar för den unga generationen. Faktum är att när man forskar på vilka kyrkor i världen som växer, så är det väldigt, väldigt tydligt att de som växer, det är de som har en konservativ teologi. De som håller fast vid tron på Gud, på Bibeln som Guds ord, och predikar det frimedel, de växer. Och sen är det några andra punkter också, att de har en modern förpackning och oftast karismatisk kristendom. Men det kommer vi tillbaka till. Och vi vill ju inte bara ha unga människor som kommer till kyrkan. Vi vill ju att de ska möta den verkliga Jesus, eller hur? Den verkliga Jesus. Och här finns det en utmaning bland de unga. Därför att tittar man på unga kristna idag, det finns en sociolog som heter Christian Smith som har gjort en undersökning i USA. Han upptäckte att många unga kristna, de har en helt felaktig bild av Gud därför att de har fått felaktiga predikningar. Nu får ni ett fint ord här, men jag är teolog så jag får säga fina ord. Moralistic therapeutic deism, säger han. En moralistisk kristendom där kristen tro egentligen handlar om att vara en fin människa och vara god i största allmänhet. Det är vad han upptäckte hos den unga generationen. Terapeutiskt. Målet för livet är att vara lycklig och må bra. Och allting kretsar runt mig själv och att jag ska må bra. Och deism, det är ett teologiskt ord som talar om en Gud som är långt, långt borta och inte lägger sig i livet så mycket. Förutom för de här då när Gud behöver hjälpa en med mina problem. Så det är den gudsbilden man har. En Gud som bara vill att man ska vara en fin människa. En Gud som egentligen finns till för att jag ska må bra och vara lycklig. Och en Gud som inte lägger sig i livet förutom när han behöver hjälpa mig med mina problem. Den kosmiska butlern kallar han honom. Men det är inte det vi vill förmedla till en ung generation. Paulus han säger i Romarbrevet 1:16: jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft i frälsning för var en som tror. Juden först, men också greken. Och vi skulle kunna lägga till också svensken. Och också den unga generationen. Jag skäms inte för evangeliet. Samma evangelium. Och om vi älskar den unga generationen så ska vi inte ge dem ett urvattnat evangelium som inte funkar. Utan det är samma evangelium. Samma evangelium som frälste den världen kan frälsa den idag. I första Korintherbrevet 15 och vers 3 och 4 så säger Paulus så här: jag förde vidare till det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Hade vi haft lite mer tid där vi kan gå igenom den versen i detalj. Det finns mycket bara i den versen. Men Paulus visste, han säger på ett annat ställe att budskapet om korset är en dårskap. Han säger att det är en stötesten för judarna och det är en dårskap för hedningarna. Ändå är det budskapet som Paulus predikar. Jesus, syndernas förlåtelse, korset, hans död och hans uppståndelse. Därför han vet att det är bara det evangeliet som kan frälsa människor. Så vi kan inte servera bara det som människor vill höra eller vi tror att ungdomar vill höra. Utan vi serverar det ordet som är levande och verksamt, som är skarpare än något tvegat svärd. Som skär igenom och åtskiljer själ och ande, led och mig och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är evangelium som ger det där stygnet i hjärtat som gör att människor ger responsen. Vad ska vi då göra för att bli frälsta? Och inte bara samma budskap utan i samma liv, samma ande. Första Thessalonikerbrevet 1:5 säger: vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den heliga ande och full visshet. Amen. Det är vad vi ska göra. Okej. Men det låter ju jättebra. Är vi färdiga då? Nej. Vi måste, nummer två, säga det i deras språk och deras kultur. Så att de kan ta det till sig. Och här är den här undersökningen av liksom församlingar som lyckas, så hade vi konservativ teologi. Och det nästa var då en modern förpackning. Kan man ju tycka, vad ska man ha det för? Det har med kultur och med språk att göra. För vi behöver, precis som Paulus, lära oss att tala till den unga generationen på ett språk som de förstår. Och då är det någon som funderar så här, behöver vi lära oss att rappa nu eller liksom, vad är det vi ska göra? Nej, det är inte det vi pratar om. Utan vi ska lära oss att prata på ett sätt som de förstår. Det första vi behöver inse är att vi lever inte längre i en tid när vi kan tänka att människor utanför kyrkan behöver väckas. Vi kan inte gå ut med ett plakat längre och säga: Jesus är svaret, kom tillbaka till Jesus, tro på Jesus. Därför de vet inte vad det handlar om. Utan vi behöver, precis som Paulus lär oss, att vi behöver börja från början. Vi behöver berätta för människor. Vet ni om att det finns en Gud? Vet ni om att den guden har ett anspråk på sin skapelse? Vet ni om att det här onda som finns i världen var inte det Gud hade tänkt? Och han sände sin egen son Jesus. Kanske ni har hört hans namn någonstans, för att rädda världen. Många av orden som vi använder förstår inte den unga generationen. Jag kan bli irriterad på det. Men det är sant ändå. De har svårt med ord som synd, för de har aldrig lärt sig vad synd är. Däremot är de väl medvetna om sin egen skam. De vet inte vad rättfärdighet är, men de vet vad rättvisa är. Och de vet vad ondska är. Och de längtar efter att bli älskade och accepterade, även om de inte förstår vad försoning är för någonting. Så hur kan vi ta evangeliets budskap och predika det med ord som de förstår? Och jag tänker att det finns något profetiskt över hur den helige ande kommer över de första kristna på pingstdagen i Apostlagärningarna 2. Där det står ifrån vers 7. Häpna och förundrade frågade de: är de inte Galilea alla de som talar? Hur kan då var en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi inflyttade till Rom, vi är judar, proselyter, kretensare, araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Och vi kan lägga till då, vi är unga vuxna. Ändå hör vi dem tala på vårt språk om Guds väldiga gärningar. Så språket är viktigt. Men kanske ännu viktigare är att vi talar in i de ungas kultur. Därför att de unga har en annan kultur. Sen vet vi att världen är komplicerad och alla är inte likadana. Ja, vi vet, va? Men de unga lever i en annan värld delvis. Och därför ibland när vi pratar om det här med en modern förpackning, så kan vi bli förvirrade och så säger vi så här: ja, vi ska bara försöka vara coola, vi ska försöka vara som världen. Men det är inte så en ung människa tänker. De tänker, här är inte modernt. Här är normalt. Skillnaden är bara att när de går in i en annan sorts kyrka som inte har någon modern förpackning, så tänker de, wow, vilket coolt museum. Undrar vad de har för utställning här. Därför överallt annars i samhället så är det bara normalt. Och om vi vill predika evangeliet in i deras kultur, så mår vi bra av att presentera det i ett kulturellt dräkt som de kan ta till sig, som de kan förstå. Och en av de viktigaste delarna av detta kanske, det är musiken. För musiken är de ungas kultur. Mer än kanske andra generationer, även om alla generationer älskar musik och har sin musik. Men vill vi överbrygga det här kulturgapet, så ligger en nyckel i musiken. Och alla generationer har skapat sin musik. Jag vet, det är några här inne som tror att segertroner föll ner från himlen, skapade inför Guds egen tron. Men det var faktiskt inte så, utan den skrevs i början av 1900-talet. Faktiskt i den musikstilen som de spelade då. Tror det eller ej. Och den unga generationen idag behöver forma sin tillbedjan, sin musik, för att de ska kunna uttrycka sin tro på sitt sätt i den kulturen som de lever i. Och det som kanske är lite skrämmande när man tittar på den unga generationen på ett sätt, kan jag som teolog tycka, det är att när man undersöker den unga generationen och säger de, lovsången är mer viktig för mig än någonting annat för min tro. Till och med mer viktig än egna bibelläsningar. Och då ryser jag ju på insidan såklart. Tänker, så får det inte vara. Men det är så i alla fall. Lovsången är så otroligt viktig för den unga generationen. Det formar deras tro, det formar deras teologi. Därför måste vi ha bra lovsång också. Och det formar dem. Så att när vi säger att det är viktigt att ha modern, fräsch lovsång för den unga generationen, så är det inte frågan om för att vi ska tycka det är bättre eller sämre, utan det är för att det är deras språk och deras kultur. Alla generationer känner vi oss hemma i den musiken som var när vi mötte Gud och när vi liksom hade våra starka andliga upplevelser. Jag fattar det, jag gör så också. Ja, jag är ju som sagt 44, jag fick mina starka gudsupplevelser 1998. Lovsånger för ny generation, norsk skiva, fantastisk. Vilken smörjelse det var då. De var verkligen födda inför tronen. De lovsångarna som var då, Livets ords lovsångsskiva, live 97. Ja, det är några som säger amen, halleluja. Och så är det. Och för någon annan så är det lovsångarna som var på 50-talet. För någon annan är det lovsångarna som var på 70-talet. Och det är inget konstigt. Men om vi har kärlek till en ung generation så behöver vi kanske tänka på vad är det de behöver för att uttrycka sin andlighet. Inte tänka att det som känns lite off för mig, det kan inte vara på riktigt, det kan inte vara äkta. Utan inse att vi har alla den där känslan. Och de unga har också den där känslan. Antingen kan vi tänka att det här är ett kulturkrig där alla ska få sitt. Ja, du hade ju förra söndagen så då är det min tur. Eller så kan vi tänka att kärleken till Gud och kärleken till människor driver oss att tänka inte vad är det jag vill ha, utan vad är det andra behöver. Om vi nu pratar om den unga generationen idag, vad är det de unga behöver? För det är någonting med formandet av tron som skapar någonting när jag får använda mina ord och min musikstil för att prisa Gud. Och då är det ju så att vill vi att de unga i våra församlingar ska känna sig frimodiga, bjuda in sina kompisar från gymnasiet eller från studierna på högskolan, då behöver de känna så här: om jag bjuder med så kommer de också tycka det här är bra. Sen vet vi att stilen inte är allt. Vi kan ha världens bästa stil, men den är inte fyllt med Guds närvaro, så det är ingenting värt. Utan vi behöver både och. Härlig lovsång som vi hade idag, fyllt av Guds närvaro, men presenterat på ett sätt som de kan ta emot. Men min fråga till er egentligen är jag villig att ge upp några av mina favoritsånger för att nå den unga generationen med evangeliet? Och jag vill läsa för er från första Korinthierbrevet 9 och vers 20. Och det här är Paulus attityd, och jag vet inte hur det är med er, men jag blir alltid utmanad när jag läser Bibeln, och inte minst sådana här bibelord. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen fast jag själv inte är under lagen. För att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Så vad Paulus egentligen säger är att jag ger upp mina rättigheter. Jag ger upp mina preferenser. Om jag skulle gå på hur det var för mig själv, då skulle jag leva så här. Men när jag är med dem så ger jag upp det för deras skull. Och när jag är med dem så ger jag upp någonting annat för deras skull. För att i alla fall frälsa några. Frågan är, vi som har varit frälsta länge. Nu, jag kan säga, till oss i den äldre generationen, för jag säger det så här. Ett stort oss. Vi som är 30 plus. Den äldre generationen. Är vi beredda att offra någonting för den yngre generationen? För att de ska kunna komma in. För att i alla fall rädda några. Min sista punkt. En kyrka där de får plats. Så budskapet är viktigt. Stilen, den är också viktig. Men finns det en kyrka där de som blir frälsta får plats? Den unga generationen. Kärleken till unga generationen som behöver evangeliet, det är att skapa en kyrka där de får plats. Och det betyder att vi äldre kommer behöva skapa utrymme för dem i våra församlingar. Och det kommer kosta lite. Och jag ska inte säga för mycket om det, men jag vet inte om någon som har sett den här filmen Jesus Revolution som var här. Vilken film alltså. Men det finns en sån otroligt stark scen i den här filmen som ju handlar om Jesusväckelsen i början av 70-talet. Och om hur de här nyfrälsta ungdomarna, de kommer till den här traditionella kyrkan. Och på ena sidan sitter ju de här, de gamla församlingsmedlemmarna i sina kostymer och ser lite strama ut. Och på andra sidan så sitter de här hippisarna som har blivit frälsta i sina hippiekläder. Och de luktar säkert både det ena och det andra också. Men om man får tag på Jesus och predikanten står där redo att predika Guds ord, och så ställer sig en av de gamla medlemmarna upp och säger att om de ska vara med, då kommer inte jag vara med. Och så drar han i någon annan gubbe där och säger, kom nu också då, och så går han ut. Och den andra ställer sig upp, och ett litet ögonblick så ser det ut som att han också kommer gå ut genom dörren, men istället går han sen och sätter sig över på andra sidan tillsammans med hippisarna. Någonstans måste vi bestämma oss för om vi vill vara en kyrka som ser ut som den alltid har gjort, eller om vi vill bli en kyrka som kan ta in vår tids hippies. Det är ju lite romantiskt. Nu tänker jag säga att många av er som är lite äldre kanske var hippies till och med. Ni kanske var där. Då behöver vi påminna oss om att det finns en ung generation idag också som på samma sätt behöver komma in i våra församlingar. Så vilken sorts kyrka vill vi vara? Några jättekorta grejer om den unga generationen. Därför att de kommer inte vara liksom fina frikyrkofolk med sidbena liksom och se ut på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt. Och om vi vill nå dem som är utanför kyrkan. När man tittar på den unga generationen säger man att de saknar tillit och de saknar trygghet. De kommer från trasiga familjer. Man säger att det de har fått med sig om kristen tro och som de kommer in i kyrkan med attityd är att kristna, de är intoleranta och dömande och de är ute efter att peka ut mina fel. De har svårt att tro på sanning och de litar inte på några auktoriteter. Så de kommer ha svårt att lyssna. Och framförallt så är de trasiga. Och jag kan säga att både de ungdomarna jag möter som kommer från frikyrkohem och de som kommer utifrån har blivit frälsta som dyker upp i min bibelskola ser man att det finns en otrolig trasighet. En otrolig trasighet i den unga generationen. Man har varit med om saker, man har upplevt saker. Man har varit med om sexuella övergrepp, man kanske har gjort en abort, man kanske är fast i pornografi, man kanske är utsatt på olika sätt och framförallt så är det väldigt många som lever av otroligt dålig självbild och självförtroende. De är trasiga. Det ser fint ut på utsidan. Men de är trasiga på insidan. Och frågan är, kan vara kyrka och bli en kyrka där de unga människorna får plats? Även om de inte beter sig som folk ska. Även om det är en resa att komma in och bli de här radikala lärjungarna som vi längtar efter att de ska bli. Finns det plats för dem på vägen? Kan vi bli en kyrka som hjälper dem att hitta att det finns det autentiska livet de längtar efter? Det är en av sakerna som unga generationen längtar efter. De längtar efter ett autentiskt liv. De vill att det ska vara på riktigt. De vill inte höra massa ord. De vill se i ditt och mitt liv att om du säger att du tror på den här boken så vill jag se att den funkar för dig. Kom inte berätta för mig att jag måste tro på den. Visa mig genom ditt liv att den funkar för dig. Då kan jag tro. Kan vi bli en kyrka som visar det? Kan vi visa dem kärlek fast de inte beter sig? Ibland så pratar man numera om det här belong, believe, behave. Alltså att höra till. Och sen tror man. Och sen bör man bete sig. Kan vi välkomna människor som inte riktigt är framme? Det är en sak med den unga generationen. Det är att de köper inte in på hela paketet. De behöver fråga. De behöver utforska. Kan vi vara en miljö där de unga människorna får ställa de svåra frågorna. Och kanske inte bara på en gång köper in på allting. Kan vi ändå älska dem, ta emot dem? Pianisten, du är välkommen att komma fram. Så ska vi gå in mot avslutning. Ett sista bibelord som jag tycker är så otroligt uppmuntrande med Jesus. Det är bara ett kort bibelord egentligen. Men från Markus 16 och vers 9. Det är när Jesus har uppstått så står det så här. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från 7 onda andar. Och jag bara tycker det är ett roligt bibelord. Jag tänker lite synd om Maria Magdalena. Så här, vilken Maria Magdalena pratar om? Ja, ni vet hon som blev befriad från 7 onda andar. Jag kan bara tänka mig vilken trasighet Maria hade. Men vi kan nämna andra också. Vi hade Simon Zeloten. Han var ju med i någon slags terroristsekt innan han blev frälst. Och vi hade Levi tullaren, Matteus. Som var mest känd för att när han först skulle bjuda in Jesus så bjöd han in alla sina kompisar och de var alla syndare. Jag bara tänker, vad hade de för resa tillsammans med Jesus? Blev de liksom de perfekta apostlarna första dagen på jobbet? Nej, vi hade Maria Magdalena. Jag vet, hon som var besatt av 7 andar. Men som blev fri. Hon fick vara med. Och jag tänker så här, tänk om vi får en ung generation i våra församlingar. Där vi kan se dem komma in med sin trasighet, sin vilsenhet, allt det där. Förbereda ett rum där de kan få ta emot evangeliet. Men det också får bli ett vittnesbörd sen. Det är ju den som var med om det där. Det är ju hon som var så där otroligt trasig som hade den där erfarenheten. Men nu har de fått möta Jesus. Fått bli upprättade, fått bli lärjungar. Fått bli radikala kristna. Därför att vi fortsätter att predika Guds ord som det är. Men vi gör det på ett sätt så att generationen kan ta emot. Så varför ska vi söka att nå den unga generationen? Jo, därför att Gud älskar den unga generationen. Och Jesus kom för att söka det som var förlorat. Framtiden för församlingen finns i den unga generationen. Om vi inte vinner de unga så kommer församlingen bara bli äldre. Och Gud är generationernas Gud. Löftet måste gå vidare från Abraham till Isak. Vidare från Isak till Jakob. Och vidare, vidare. Och därför behöver vi äldre Var som kärleksfulla föräldrar och förbereda för den unga generationen. Så här, vad vill vi ge över till nästa generation? Och då är det inte en gudstjänsttid vi ska lämna över. Utan det är trons innehåll vi ska ge över. Det är en levande relation med Jesus som vi ska ge över till nästa generation. För att de i sin tur ska kunna bära det vidare till generationen som kommer efter dem. Så ska vi ta och be tillsammans. Kan vi inte ställa oss upp allesammans? Och så ber vi för den unga generationen. Och du har kanske några som du tänker på. Det kanske finns barn, det kanske finns barnbarn. Det finns människor här ute som du tänker på. Låt oss be för den unga generationen. Herre Jesus, nu lyfter vi den unga generationen inför dig, Herre. De som just nu går på gymnasiet eller läser på högskola. Unga vuxna, ungdomar, Herre. Vi ber för dem, Herre. Vi ber, Herre, att den kärlek du har för dem, Herre, ska drabba oss. Att vi ska älska dem som du älskar dem, Herre. Vi ber Gud, jag ber för Arken Värnamo, att det här ska få bli en plats där unga människor får komma till tro. Där unga människor får känna att de hittar ett hem. Där unga människor får hitta en levande tro, där de får hitta kristna som lever livet autentiskt och på riktigt. Där Guds ord predikas, där evangeliet är tydligt, men där de kan få komma som de är, Herre. Hör evangeliet på sitt språk, få igenkänna kulturen och kunna ta emot dig, Herre. Jag ber för den unga generationen i Värnamo, Herre. Jag ber Gud att du ska dra dem hit till den här kyrkan, Herre. Tackar dig för att de hittar inte meningen med livet där utanför, Herre. Men de kommer hitta det här. Jag prisar dig för det, Jesus. Och jag tackar dig för att rörelse över vårt land, Herre. Där din ande får väcka oss, Herre. Med en ny kärlek och passion, Herre. Så att vi kan få bli, Herre, församlingar som får vinna mängder av unga människor, Herre. Jag tackar dig att vi ska inte behöva titta tillbaks på 70-talets Jesusväckelse för att se ungdomsväckelse, utan vi ska kunna se det i vår tid, Herre. Vi ber om det i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Amen, amen, amen. Kanske är det så att det är någon som har känt det stygnet i hjärtat idag och känner så här, åh, jag brinner för den unga generationen. Jag vill vara med på något sätt och vinna den unga generationen. Kom fram till förbön. Det kommer att finnas förebedjare här nu. Kom fram till förbön. Eller om det är så att du har något annat behov eller någonting, smärta i din kropp, någonting som du kämpar med. Kanske är du en ungdom som bär på trasighet. Ta chansen att få förbön. Kom fram och få förbön. Eller så finns du här som säger så att jag har faktiskt inte själv tagit ett riktigt beslut att ta emot Jesus. Kom fram till förebedjarna här på sidan, så kommer det finnas människor där som vill leda dig i en bön så att du kan gå härifrån och veta att du tillhör Jesus. Så medan vi fortsätter lovsjunga, kom fram och ta emot förbön. Tack så mycket.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.